Det här är då del två av bibelstudiet med rubriken Inför denna tidsålderns avslutning. I del ett nämnde jag att vi ska gå igenom fem bibelbaserade perspektiv som kan vara till hjälp då vi ska rannsaka och pröva och på så sätt utöva urskiljning. Och i del ett ägnade vi större delen av utrymmet till vad jag kallat för avfallsperspektivet. Och vi ska här fortsätta med de fyra resterande perspektiven och vi börjar då med det andra som jag har kallat för Babels tornperspektivet. Och det här tycker jag är viktigt att ha i minnet när vi betraktar vad som sker i både kristenheten och i världen i övrigt. Ett ord som är på många kristnas läppar idag, det är enhet. Och det här är ett populärt ämne uppe bland samfundsledarna, inte minst. Helt klart är att man inom alla samfund håller på att skruva på möjligheten för enhet mellan alla kyrkor och samfund. Mer än vad många samfundsmedlemmar känner till och säkerligen mer än vad många önskar. Och det här enhetsarbetet sker vanligen lite i det tysta, men det har påbörjats för länge sedan och jag ska ta ett sådant exempel. I tidningen Dagen den 28 maj 2004 skrev Christer Andersson, som då var ledare för Svenska Missionskyrkan, en artikel tillsammans med den katolske biskopen Anders Arborelius. Han är ju idag kardinal i Sverige. De skrev att Missionskyrkan ska, citat, förlova sig med katolska kyrkan. Slutcitat. Och detta med förhoppningen om att det så småningom då skulle leda fram till ett giftermål och äktenskap, skrev de. Och helt klart går ju utvecklingen i den riktningen. Ta bara detta att ikoner och radband, rökelser, mystik, tidigärdsböner, Jungfru Maria och så vidare har fått allt större betydelse idag i så gott som alla samfund. Och det här handlar alltså om införandet av katolsk religionsutövning som många menar är någon slags ursprunglig kristendom, vilket absolut inte är sanningen. Men den stora frågan är ju vad Gud vill. Är inte Gud med på tåget till Rom så måste man ju låta bli att hoppa på eller hoppa av. Vi ska titta lite på vad Bibeln säger om just enhet. Och vi ska börja med att läsa i första Moseboken kapitel 9, vers 1. Där står det att Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Och här ser vi alltså Guds befallning till Noa och hans efterkommande efter syndafloden var det här. Och att de då skulle föröka sig och sprida ut sig över hela jorden. Men vad hände egentligen? Vad gjorde människorna? Vi ska fortsätta att läsa i första Moseboken kapitel 11, vers 1-9. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra: kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa: kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa: se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Ja, det var slut där då. Så det som människorna sedan gjorde var alltså helt tvärt emot Guds befallning om att sprida ut sig över jorden. Och faktum är att Noa och hans söner levde vid tiden för byggandet av Babels torn. Så avfallet från Guds befallning då hade gått ganska fort, Och det framgår inte i Bibeln om Noa och hans söner var med på det här bygget, men det har jag personligen svårt att tro. Vad var det här då som människorna byggde på? Jo, man kan säga att det var ett slags monument över människors enhet. För orsaken till att de byggde tornet var att de inte ville spridas ut över jorden. Människorna sa ju just det, det står i vers 4. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Så tornet var tänkt som ett slags enande monument över människorna, och de ville också göra sig ett namn och sträcka sig upp till himlen. Så man kan nog säga att det här bygget var ett slags självförgudningsprojekt. Och det skulle göra människorna oberoende av Bibelns Gud. Och i praktiken var tornet då ett slags avgudatempel. Observera nu att det var Gud som utgöt en splittrande kraft eller en splittringens ande över människorna för att stoppa byggandet av Babels torn. Men vill Gud verkligen ha splittring, kan man ju undra då? Ja, för det finns en stor risk med all enhet där Gud inte är i centrum, och i sådana fall föredrar uppenbarligen Gud splittring, eller rakare sagt, han kan vara den som ligger bakom splittringen. Och när folket där vid Babel och byggandet av Babels torn fick olika språk, så blev de misstänksamma mot varandra, och så drog de sig undan i olika språkgrupper, och det var så som folk sedan spreds ut i världen. Och många gånger var det nog på grund av misstänksamhet och fruktan för varandra eller hot som gjorde att de olika grupperna drog vidare till tidigare obebodda platser. För man kan ju annars undra varför i hela världen människor har bosatt sig, till exempel i Sibirien och på Grönland eller ända nere i eldslandet vid sydspetsen av Sydamerika. Aposteln Paulus refererar till den här händelsen när han höll sitt tal på Areopagen i Aten. Vi ska läsa det i Apostlagärningarna kapitel 17, vers 26-27. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Jag tror alltså att vi kan säga att Gud fastställde gränser genom att ge människorna olika språk. Och man kanske kan tycka att det är lite märkligt att mänskligheten lättare skulle treva sig fram till Gud om inte alla bor i samma land och inte har samma språk. Men konflikter är i vissa fall bättre än enhet om det är så att enheten riskerar att föra människorna så starkt samman att de vänder Gud ryggen och istället börjar bygga på sin egen värld och sin egen gudomlighet. Och då också går evigt förlorade. Och det var ju en sån önskan om självständighet och självförgudning som även var orsaken till syndafallet i Edens lustgård. Och bara för att det gick åt skogen där och i Babel innebär ju inte att vi undviker att göra samma misstag än en gång idag i vår tid. Och den här syndanaturen som vill vända sig bort från Gud och liksom starta eget, det är egentligen den som har varit dominerande i världen genom alla tider. Så att förneka arvsynden är nog ganska verklighetsfrånvänt egentligen. Om man nu då försöker att förstå världsskeenden och Guds agerande utifrån Babels tornperspektivet, då är det inte helt självklart att fred under alla omständigheter är det allra bästa. Alltså sett ur Bibelns och Guds perspektiv. Vi vet ju att det som Uppenbarelseboken profeterar om i kapitel 13, det förutsätter en enad värld som hyllar en gemensam världsledare. Så även om fred vanligen är det bästa humanitärt sett, så måste man måste som bibeltroende kristen ändå vara vaksam över att vissa fredssträvanden alltså kan ligga i linje med Babels tornperspektivet och den utveckling som Uppenbarelseboken förutsäger. Och därmed inte sagt att man ska vara för krig och kriser som kristen. Men detta kan alltså hjälpa oss att förstå att Gud är så otroligt mycket visare än vi människor och därför ofta agerar på för oss ett oväntat sätt. Och varför gör han det? Ja, han gör det för att han vill att alla ska bli frälsta till evigheten, och det då av fri vilja, inte av tvång. Och nu kan man då fråga sig vad det finns för Babels torn i kristenheten. Finns det sådana torn som liksom står upp som några slags enhetsmonument även där och som egentligen är ett uppror mot Guds vilja och ordning? Ja, jag tror att alla försök till att försöka skapa en prålig, mäktig, dominerande och hierarkisk kyrka är just tornbyggen, för det är människoverk som inte har Gud i centrum. Och katolska kyrkan med sin hierarki, med all makt, alla ämbeten, med sin enorma förmögenhet, alla villoläror och alla sina katedraler, de är ju ett paradexempel på ett gigantiskt Babels torn i kristenheten. Och det tyckte ju även Martin Luther. Alla som strävar efter enhet med den kyrkan bidrar ju då med stenar, om vi ska kalla det så, till deras tornbygge. Kan det då vara så att Gud vill splittra även i kristenheten när det är fara och färde på grund av just sådan enhet och tornbyggen? Ja, reformationen är ju ett tydligt sånt exempel. Och man kan ju fundera över hur det hade blivit i världen utan reformationen. Det är lite som att ge sig in i en mardröm, tycker jag. Hur tänker då katolska kyrkan? Jo, de pekar inte sällan på den spretiga protestantiska kristenheten och raljerar över hur splittrad den är. Men personligen tror jag inte alls att alla olika protestantiska rörelser är av ondo. För Gud kan ha legat bakom att det har skett denna uppdelning. Ofta har det ju skett genom väckelser, och det leder till att vi söker Gud istället för att bygga just enhetstorn. Så lyssna nu. Om olika språk och gränser ute i världen gör att människor bättre söker Gud på det sättet, då är det säkert så i kristenheten också. Och ett sätt för Gud att hindra kristenheten från att bli ett enda stort och färdigbyggt Babels torn är då att sända väckelser, tror jag. Det ger en slags språkförbistring, kan vi säga, som hindrar bygget och istället sprider ut oss. Och här då så ska vi minnas det uppdrag vi har fått av Jesus, nämligen missionsbefallningen. Och den kan vi läsa i Matteus evangeliets kapitel 28, vers 18. Jesus säger: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar." Ja, Gud vill alltså att vi kristna ska sprida ut oss i världen och föröka oss, inte att vi ska samlas till enhetsbyggen. Och om vi nu jämför denna befallning från Jesus med den som Noa fick, så är ju de mycket lika, eller hur? Till Noa sa ju Gud så här, första Moseboken kapitel 9, vers 1: "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden." Det är lite av en missionsbefallning. Och vi kan ta ett bibelord till här på samma tema från Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8. "Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Och det var Jesus som sa det, och han syftar här på den första pingstdagen. Och då kan det vara intressant att fundera över vad som egentligen hände där under den dagen i Jerusalem. Om vi tänker oss in i vad folk hörde då. Då var det ju så att lärjungarna plötsligt talade många olika språk, precis som vid språkförbistringen vid Babels torn. Och här har vi alltså ett andra stort språkunder i Bibeln. Och som jag tror bär på en intressant parallell till språkundret vid Babels torn. Lärjungarna predikade då om Guds väldiga gärningar på olika språk som de inte behärskade sedan tidigare. Det står om det i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 5-12. Och var man när detta hände en skriftlärd jude och hörde och såg det här enorma som ägde rum på den första pingstdagen, då är jag ganska säker på att man då skulle göra en koppling till just berättelsen om Babels torn. Man borde ha tänkt ungefär så här då. Men vad ska det här betyda? Varför talar de plötsligt en mängd olika språk, precis som vid Babels torn? Ska vi spridas ut över jorden nu igen? Och på sätt och vis blev det ju faktiskt så att andens utgjutande splittrade upp lärjungarna där i Jerusalem. Det ledde ju till konflikter med omgivningen. För när anden föll, då blev lärjungarna frimodiga. Och då startade genast förföljelserna mot de första kristna. Så både den heliga andens kraft och förföljelse gjorde att flera lärjungar åkte ut i världen för att predika evangeliet om Jesus. Och samtidigt spreds faktiskt även judarna ut över världen på grund av krig och förföljelser. Tänker vi då på sanna väckelse som varit i historien, så har de alltid berott på att Guds ande har inspirerat människor. Det har i sin tur lett till konflikter, splittring och förföljelser inom kristenheten, vilket i sin tur har lett till att kristna har brutit upp och flyttat till andra orter och andra länder. Och på så sätt har evangeliet fått ny spridning ut i världen, exakt i linje med Jesu missionsbefallning. Och detta är till exempel vad som just nu sker i Kina med de kristna som tillhör de förföljda husförsamlingarna där. Så jag tror vi måste tänka lite större och förstå att Gud inte alltid eftersträvar enhet, utan till och med kan föredra splittring när det gynnar hans syften och i det långa loppet då gynnar människors eviga goda. Han kan alltså även vara den som ligger bakom själva splittringen. Och här ska vi även läsa vad Jesus sagt som en bekräftelse på detta resonemang. Och vi läser från Lukas evangeliet kapitel 12, vers 49-53. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. Men jag har ett dop som jag måste genomgå. Och hur våndas jag inte tills det är fullbordat? Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er. Inte fred, utan splittring. Men vill då inte Gud ha enhet alls? Åstadkommer inte evangelisk tro och Guds ande enhet? Ja, när det alltså är människotankar och mänskligt strävande bakom enhetsarbetet, då är Gud emot det. För då är det i linje med Babels väsende. Då kommer Gud att hindra det bygget förr eller senare. Men där det sanna evangeliet får slå rot och de troende blir uppfyllda av den helige ande, där blir de troende ett enat Guds folk. Och man får då ett medborgarskap i Guds rike, som det står i Filipperbrevet 3:20. Då blir de troende också som gäster och främlingar på jorden. Och det står det i Hebreerbrevet 11:13. Så för sanna kristna är inte tillhörighet till det eller det samfundet viktigt, och inte heller om man tillhör den eller den kyrkan, utan det är medborgarskapet i Guds rike som är det primära. Och det är då som sann enhet både är möjlig och önskvärd. Men slår man alltså ner bopålarna för djupt och börjar fokusera på ekonomi och byggnader och strukturer, verksamheter, formerna och ritual och så vidare, då kan det alltså ligga i strid med Guds vilja. Här ska vi stanna upp ett tag inför en tanke som jag tror många värjer sig för, men som vi utifrån Bibeln och kanske Babels tornperspektivet förstår kan vara korrekt, det är att sann kristen tro är separatistisk i vissa avseenden. Detta är också grunden till varför enhet med andra religioner inte är möjlig och varför ekumenik med avfallen kristenhet inte är möjlig. Men sanna troende ska ändå inte fjärma sig från världen och vardagslivet, men man ska inte heller dansa efter världens pipa. Så kristen tro är separatistisk ideologiskt sett eller trosmässigt sett. Som Bibeln säger så blir man alltså som en sann kristen medborgare i Guds rike, och man blir då som en gäst och främling på jorden. Och varför blir man det då? Jo, för att den kristna tron är så helt unik och annorlunda än all annan tro, all annan religion och filosofi. För Jesus har ju sagt så här i Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och Jesus är alltså vår frälsare, och ingen kan bli frälst utan Jesus. Det finns ingen annan väg till Fadern och till evigheten hos honom. Den bibelförankrade tron är med andra ord helt unik, och den utesluter alla andra vägar, alla andra religioner, alla ideologier, all filosofi och så vidare. Och i nästa bibelord ser vi samma sak, och utifrån det förstår vi också vem Jesus verkligen är. Här säger ju Bibelns Gud om sig själv i Jesajas bok kapitel 43 vers 11. Jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. Och Bibeln säger också så här i Jakobs brev kapitel 4 vers 4. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Vi är ju kallade till att leva i världen som Jesu vittnen, men vi ska inte leva av världen eller precis som världen. Det går alltså inte att flyta med i alla världens tankegångar och trender, strömningar, och samtidigt vara en sann kristen. Och Bibeln uppmanar oss också till detta, som jag läser från 1917 års bibel. Uppenbarelseboken kapitel 18, vers 4. Dragen ut ifrån henne i mitt folk, så att i icke gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Dragen ut. Och detta handlar inte om att isolera sig från världen, utan om att vi ska dra bort ifrån den stora skökan som förfört jordens befolkning och druckit sig berusad av blodet från sanna troende. Och den här skökan står för Babels väsende, alltså den okulta ande eller anda som råder överallt där man strävar efter självförgudning, och i den en global enhet. Skökan kan mycket väl också vara en bild för katolska kyrkan och hennes döttrar, inom citationstecken, som ju i mångt och mycket styrs av just Babels väsende. Bibeln uppmanar oss alltså att dra bort ifrån denna andemakt och att inte ta del av dess synder. Så här är alltså några bibelord som visar att sann kristen tro är separatistisk av flera orsaker. Och om det då förhåller sig så, då kommer vi också att uppfattas som sådana av utomstående som förstått det kristna budskapet men som själva inte lever efter det. Kan det vara anledningen till att till exempel det okulta teosofiska samfundet skrev att den kristna tron måste motarbetas eftersom de tycker den är livsfarlig och ödeläggande? Ja, vi ska se hur självaste FN påverkas av dessa teosofiska tankegångar. New Age-profeten Alice Bailey, hon startade tidigt en organisation och ett bokförlag som fick namnet Lucifer Trust, eller på svenska Luciferföreningen eller förbundet. Och de ändrade senare sitt namn från Lucifer Trust till det lite mer oskyldiga Lucy's Trust. Och denna fullblods New Age-organisation, hör och häpna, de har idag konsultativ status i FN. Och de finns med som en så kallad non-governmental organization inom United Nations Department of Public Information. Och i en artikel på sin hemsida så skriver Lucy's Trust att enda sanna ondskan som existerar är separatism. Kan det vara orsaken till att den kända New Age-profeten Barbara Marx Hubbard, som lever i vår tid, att hon skrev något liknande i sina böcker? Hon skrev så här: kirurgen vågar inte lämna kvar någon cancercell i kroppen när han stänger igen efter den känsliga operationen. Vi vågar inte lämna kvar någon självcentrering på jorden efter urvalsprocessen. Hon skrev också så här: vi närmar oss kvantskiftet från varelsemänskligt till medskapande människan. Den mänsklighet som är arvtagare till gudaliknande krafter. Innan detta maktstadium kan ärvas av de gudacentrerade medlemmarna i samhällskroppen måste de självcentrerade medlemmarna förgöras. Vi kommer att föra döden till dem som inte kan känna Gud. Vi gör detta för världens skull. Den blekgula hästens ryttare kommer att passera bland er. Det här är den mest plågsamma perioden i mänsklighetens historia. Ja, det hon föreslår här är alltså en ny förintelse. Och med all säkerhet så riktas detta hot mot både judar och kristna. Och tänk dig in i den yttersta tiden när världen är i färd med att göra sig av med separatisterna en gång för alla. Och nu tänker jag på Israel och judarna så som det beskrivs i Bibeln, till exempel i Sakarjas bok. När antikrist och hans arméer kommer för att utföra den slutliga lösningen. Precis då, när världen ska till att triumfera över just separatisterna och allt sänds direkt på alla jordens tv-kanaler. Då kommer Jesus tillbaka. Gud väljer alltså att vänta tills överraskningseffekten blir som allra störst. Och det där blir mäktigt. Och inte undra på att alla knän ska böjas. Men det blir alltså så under en kort tid att den laglöse antikrist kommer att erbjuda en global jordisk enhet med fred och säkerhet. Och vi kan ana det utifrån detta bibelord. Ifrån första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 1-4. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. De slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ja, precis före det att Jesus kommer tillbaka kommer folk alltså uppleva att de äntligen har enhet, fred och säkerhet. Och vi såg dessutom i Uppenbarelseboken att alla jordens folk då kommer att svärma runt en karismatisk världsledare. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok. Så alla som gillar det här med att bygga torn, de kommer troligen att haka på det här globala bygget. Men det är en falsk fred och trygghet som reser sig upp mot Gud, likt ett nytt Babels torn. Visst är det märkligt att EU en gång gav ut en affisch med en bild på Babels torn, där de också hade ställt byggkranar uppe i tornets övre del. Alltså, någon slags bild av att vi ska minsann bygga vidare på det här tornet. Och de kallade det här också att i Europa så finns det många språk, men vi är en röst. Sedan så är det ju faktiskt så att EUs byggnad i Strasbourg också är en kopia på Babels torn, kan vi säga. Byggnaden ser alltså inte riktigt färdig ut. Så det där är helt medvetet. Och man kan ju undra, vad har de i tankarna när de helt medvetet använder Babels torn som en bild för det bygge man håller på med? Då ska vi ta det tredje perspektivet som jag har kallat för barnaskapsperspektivet. Och vi ska börja med att läsa två bibelord. Det första är från Romarbrevet kapitel 8, vers 14-16. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och så läser vi från Matteus evangeliet kapitel 18, vers 3-5. Jesus säger där, amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Om vi inte blir som barn inför Gud, kommer vi inte in i himmelriket, sa Jesus. Och det här är ju väldigt allvarliga ord som kanske inte så många tar på fullt allvar. Men att vara som ett barn inför Gud är inte svårt. Tvärtom. Det är så enkelt att det är själva enkelheten som kan göra det svårt för oss människor. För vi vill ju gärna ha det lite komplicerat. Enligt metoder, strategier och visioner och staplar och diagram och så vidare. Men det här barnaskapet, det handlar inte om att bli fånig eller barnslig, utan det handlar om att likt ett vanligt barn leva i en total förtröstan på Gud, ett totalt beroendeförhållande till Gud, en vilsam trofasthet. Och vi kan likna det vid hur vanliga barn i världen är i förhållandet till sina föräldrar och hur föräldrarna är mot barnet. Om nu allt står rätt till i familjerna, vill säga. Och det ska alltså vara oerhört enkelt och lätt att leva i ett sunt förhållande till vår Gud. Och jag tror vi kan avslöja många galenskaper i kristenheten bara genom att betrakta saker och ting ur barnaskapperspektivet. Om man då gör det och tittar på olika skeenden och företeelser, andlighet och läror i kristenheten, då är det skrämmande mycket som inte ryms i detta perspektiv. Ska man hitta och bli kvar i ett barnaskap inför Gud, så måste man vara mycket försiktig med till exempel sånt som kändisskap, storhet, prakt, bildning, expertkunskaper, titlar och självtillräcklighet i alla former. Vill man leva i det vilsamma barnaskapet, då bör man också se till att inte fastna i religiösa riter, metoder och tekniker. För Gud vill att vi ska kommunicera med honom så som vanliga barn pratar med sina föräldrar. Så sånt som till exempel meditation, kontemplation, rökelse, radband, tidigärdsböner och så vidare, det ter ju sig väldigt främmande när man betraktar det just utifrån barnaskapsperspektivet. Och vi kan gott fundera över hur det vore om våra egna barn kom med tjusigt formulerade och nedskrivna fraser och rökelser och så vidare varje gång de skulle tala med oss. Det skulle ju kännas ganska konstigt, eller hur? Så lika naturligt och avspänt som vanliga barn umgås och talar med sina föräldrar, ska det alltså vara när vi umgås och talar med Gud. Och till det behövs inga metoder. Och jag tycker även att vi ska ha barnaskapsperspektivet i åtanke när vi sysslar med lovsång. Tack vare Jesu försoningsgärning så har vi fått denna dyrbara och unika förmån att vara barn hos Gud. Och vi får till och med kalla honom för pappa. För det är vad ordet Abba står för. Och detta barnaskap är helt unikt för sann kristen tro. Det finns inte i någon annan religion. Och därför är detta perspektiv väldigt användbart när vi ska lägga olika religiösa företeelser under luppen. Som fjärde perspektiv så har jag svaghetsperspektivet. Och det här handlar om att Gud inte vill att det som är stort, präktigt, populärt och starkt ska få ta åt sig äran för hans verk. Man kan inte heller vara vän med allt och alla om man ska vara en Guds tjänare. Därför vill Gud hellre använda just svaga och obetydliga människor och kanske även lite kantiga ibland. För då står inte någon egen förträfflighet i vägen. Och de här orden ifrån Jesus är ju oerhört tänkvärda. Ganska starka ord. Och det är från Lukas evangeliet kapitel 16, vers 13-15. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar. Och de hånade honom. Då sa han, ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Också ett starkt ord från Jakob som också är väldigt uppseendeväckande och starkt. Som vi borde tänka mer på. Jakobs brev kapitel 4 vers 4. Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Hur mycket i våra liv och församlingar är högt i människors ögon? Ja, det är nog en del. Och finns det då sånt, och det är jag säker på att det finns, då kan det alltså vara avskyvärt i Guds ögon. Och det är inte jag som säger det, utan Jesus. Och det här är ju såklart oerhört allvarliga ord. Och de borde vi alltid ha i tankarna när vi ska pröva och rannsaka saker och ting. Är något stort, märkvärdigt och präktigt, då är det vanskligt. Och det här bör man ju även tänka på när man anställer folk i församlingarna. Paulus skrev flera viktiga saker som berör svaghetsperspektivet. Och vi kan läsa några sådana bibelord här. Vi ska börja i första Korintherbrevet kapitel 1, vers 26-29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa, om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visa stå där med skam, och det som var för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansinnligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och dessa ord ligger ju helt i linje med vad vi precis läste att Jesus sa. Gud föredrar alltså att utvälja och verka genom sådana personer som inte är märkvärdiga i världens ögon. Och samma tankegångar finns i dessa två bibelord från Paulus. Först andra Korintherbrevet kapitel 4 vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och så andra Korintherbrevet kapitel 12, vers 7-10. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark, sa Paulus. Av det här förstår vi ju då att Guds kraft inte hade kunnat verka så mäktigt genom Paulus om han inte samtidigt var svag i sig själv. Hade han varit stor och stark och populär, då hade han inte haft Guds kraft med sig. Så är man som kristen omtyckt och uppskattad av alla, då är det faktiskt något som är fel, enligt vad Jesus sa. Vi läser ifrån Lukas evangeliet kapitel 6, vers 26. Ve er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Och så tar vi Matteus evangeliet kapitel 5, vers 11-12. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er, för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Och de här bibelorden är nog inte så många som vill leva efter idag. För tittar man på många kändisförkunnare så är det ju mer som om det hade stått ungefär så här i Bibeln. Saliga är ni när alla talar väl om er. Det är bra för er egen skull och ert CV. Gläd er och jubla, ty kärleksgåvorna till er, de ska bli rikliga här och nu. Ja, alltså ser vi förkunnare och sammanhang som är stora, starka, mäktiga och präktiga och populära, då kan vi vara ganska säkra på att något är fel. Och detsamma gäller sammanhang som lyser präktigt i sin egen tjusighet. Det är inte sammanhang där Guds kraft är verksam. Det kan vara kraftfullt där, det kan vara mycket kraftfullt, men det är inte Guds kraft i sådana fall. Så här har vi då 2 mycket tydliga perspektiv vi kan använda för att pröva och rannsaka: barnaskapsperspektivet och svaghetsperspektivet. Sedan har vi då slutligen det 5:e perspektivet som jag har kallat summaperspektivet. Även detta är ju baserat på Bibelns ord som testinstrument. Och då hittar vi något i Saltaren 119, vers 160. Summan av ditt ord är sanning. Summan av ditt ord är sanning. Och den här bibelversen, den visar oss att vi kan inte ta en enstaka mening eller en vers ifrån Bibeln och bygga teologi utifrån den. Och har du tänkt på det att även Satan kommer ju till tals i Bibeln? Tänk dig att du tar ett tumgrepp i Bibeln en morgon när det känns lite tungt. Då kan du faktiskt komma på ord från Satan. Till exempel som så här att, som han sa då, Satan, ni ska visst inte dö. Eller, du har väl signat hans händers verk och hans boskapsjorda breder ut sig i landet. Eller, som han sa till Jesus, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Så man får vara lite vaksam även på tumgrepp. Och att göra en teologi utifrån en enda vers kan alltså vara vanskligt. Det är fel att göra så också. Och man brukar säga att text ska tolkas med text, och då avser man ju bibeltexter. Så tror man sig ha hittat något helt nytt och enastående i Bibeln, då är det viktigt att det harmonierar med Bibelns budskap i stort. Och man bör då också kunna styrka det man vill få sagt med flera andra bibelord, gärna från både Gamla testamentet och Nya testamentet. Så dyker det då upp en förkunnare som kommer med något nytt och smaskigt budskap, då skall det harmoniera med hela Bibelns samlade budskap om vi ska bedöma det som korrekt. Och det ska stämma med summan av Guds ord. Och sticker det ut och till sig konstigt när man betraktar det utifrån summaperspektivet, då är det en tydlig varningsklocka. Sen kan du också granska det då i de andra perspektiven som jag har pratat om här. Men ska man då kunna testa på det här sättet, då är det avgörande att man har läst igenom hela Bibeln ett antal gånger. Det är bra att vara marinerad i Bibeln, som jag brukar kalla det, för då känner man lättare igen saker, eller så känner man inte igen saker. Så om vi rannsakar läror och förkunnelse utifrån summan av Guds ord, då är jag säker på att vi i dagens kristenhet hittar mycket undervisning som haltar betänkligt eller kanske inte alls harmonierar med Bibelns samlade budskap. Hade alla församlingsledare i Sverige till exempel tidigt rannsakat trosrörelsen och deras trosförkunnelse utifrån de här tre perspektiven jag har tagit upp nu sist, då hade det varit rött ljus direkt ifrån starten. Och detsamma gäller för många strömningar som är aktuella idag, som mystik och kontemplativ kristendom som det heter, eller megakyrkor i USA och deras framgångsbudskap, eller Bill Johnsons läror, han ifrån Bethel Church i Redding, Kalifornien. Men om man nu då tar Bibelns ord på allvar och prövar och rannsakar och bedömer läror och förkunnare, ja, då lär man ganska snabbt få höra såna här tillrop. Men hörru du, vi ska ju inte döma. Hörru du är så kärlekslös. Tar du ur bjälken ur ditt eget öga du? Ja, så kan man få höra. Men vi kan titta lite närmare på sådana texter som somliga då tänker på. Vi kan ta först och börja med första Korintierbrevet kapitel 5, vers 9-13. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sån. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni skall döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Och som du ser här så ska vi inte ge oss på att moraliskt döma de utomstående, alltså de som inte är kristna. Dock är det ju så att vi får och bör fälla en dom över personer som är kristna i det fall de lever omoraliskt. Alltså att vi ska förmana dem, och det gör man då för att i kärlek kalla dem till omvändelse. För att man vill rädda dem helt enkelt. Men jag tror även vi kan använda det här bibelordet till stöd för att döma villoläror och villolärare. Men vi ska titta vidare i Bibeln och vi hoppar till Matteusevangeliet kapitel 7, vers 3-5. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga. Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Bjälkar har vi nog lite till mans som kristna, eller i vart fall har vi haft det när vi var unga i tron. Så man ska alltså inte förhäva sig över dem som har brister i sin tro. För det har vi själva haft, eller har. Men något som många missar med det här bibelordet är ju just detta att har man levt som kristen ett bra tag, då kan man ju faktiskt blivit av med både en och två eller flera bjälkar. Och då får man lov att plocka flisor ur andras ögon. Och det här handlar om att påpeka brister i liv och tro i syfte att den som man då ägnar uppmärksamhet ska komma bort ifrån synder och villfarelser. Och när det gäller just villoläror och villolärare, då är både Jesus och Paulus mycket raka med vad som gäller. Och här har vi då Paulus råd i det här. Och det står i Romarbrevet kapitel 16, vers 17-18. Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort ifrån dem. Till sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Och det här är ju ett bibelord att fundera över om man är för ekumenik under alla omständigheter. För Paulus menar ju rätt och slätt här att vi ska inte ha något att göra med dem som kommer med undervisning som inte är baserad på Bibeln. Men vem vågar göra så idag? För gör man så som Paulus uppmanar oss till, då kan man ju bli stämplad som kärlekslös och dömande och fanatiker och fundamentalist och så vidare. Men då ska vi ju komma ihåg vad Jesus sa om det här. Ve er om alla talar väl om er. Jag har en liten summering i det här bibelstudiet. I alla tider så har det varit så att det sanna evangeliets budbärare, de har blivit förföljda och förlöjligade och hånade. Så bli inte förvånad om du möter allt mer motstånd ju mer du håller dig till Bibelns undervisning. Just det är egentligen ett normalt tillstånd för sanna kristna i en omgivning som är avfallande och hednisk. Och så som läget är i Sverige idag, måste vi vänja oss allt mer vid motgångar av alla slag på grund av vår tro. Tyvärr. Det är så det är. Det här var vad jag ville förmedla i detta bibelstudium. Pröva och rannsaka nu det som jag har tagit upp här, och gör det då gärna utifrån de perspektiv som jag har gått igenom här. Må nu Herren vår Gud både vägleda och beskydda och välsigna dig i allt vad du företar dig. Amen.